Vi lyssnar till Passionshistoriens fjärde avsnitt, alltså vecka 4 i Markus evangeliet, kapitel 14 från vers 43. Medan Jesus ännu talade kom Judas, en av de 12, och efter honom en folkhop med svärd och påkar. De kom från överste prästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade avtalat med dem om ett tecken och sagt: den som jag kysser, den är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När Judas kom, gick han genast fram till Jesus och sade: rabbi, och kysste honom. Och det grep Jesus och fängslade honom. Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och högg till överste prästens tjänare och högg så av honom örat. Och Jesus sade till dem: som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Fastän jag varje dag har varit hos er i templet och undervisat har ni inte gripit mig, men skrifterna skulle uppfyllas. Då övergav alla honom och flydde. Och en ung man, klädd i en linneskjorta på bara kroppen, följde efter Jesus. Honom grep det tag i, men han lämnade linneskjortan kvar och flydde undan naken. Men du, Herre, förbarma dig över oss och skriv ditt ord i våra hjärtan. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss be. Herre Jesus, min och hela världens frälsare, på ditt ord och din befallning vill jag nu höra ditt ord och bedja. Ge mig ett stilla och hörsamt hjärta så att jag vänder mig bort från alla tankar som splittrar. Hjälp mig att åkalla dig i ande och sanning. Ge mig, barmhärtige Fader, den helige Ande så att jag mottar ditt ord i mitt hjärta. Genom din son Jesus Kristus. Amen. Det som vi får höra idag om Judas förräderi, det var förutsagt av Jesus. Inte lika långt i förväg som hans lidandes förutsägelser, som vi hör om 3 gånger när han går på vägen upp mot Jerusalem. Nej, samma kväll hade detta budskap sänt liksom en chockvåg genom lärjungarnas skara: en av er skall förråda mig. Vi får i passionshistorien se bakom de yttre händelserna. Och när det gäller Judas förräderi får vi på ett särskilt sätt se hur ondskans krafter var i rörelse i det som nu hände. Vi får veta hur djävulen hade förlett Judas. Flera kapitel tidigare kan vi läsa att djävulen hade ingett Judas, Simon Iskariots son, den tanken att han skulle förråda honom. Johannes kapitel 13, vers 2. Vi får sedan i åter Johannes evangeliet höra hur Jesus ger Judas ett brödstycke. Och det står: när Judas hade tagit emot brödstycket for Satan in i honom. Och lite längre fram: när han hade tagit emot brödstycket gick han genast ut, och det var natt. I dagens avsnitt från Markus evangeliet får vi alltså höra hur det som hade förberetts på detta sätt av ondskans andemakter blir verklighet. Vi får höra om förräderiet, hur Jesus blir gripen, och det står att alla övergav honom. Och så får vi till sist höra om den unge mannen som lämnar kvar sin linneskjorta och flyr naken. Det är så många mörka händelser i detta avsnitt. Men så lyser det som ett ljus från en mening men skrifterna skulle uppfyllas. Genom detta påminner Jesus om hur allt det som nu sker, också det mörka och det onda mot honom, finns med i Guds plan. Hur Gud har kontroll också över detta. Hur nu detta mörka onda blir vänt till ljus och seger ska vi betrakta under ämnet Jesus vinner seger. Och vi säger för det första att Jesus vinner seger genom att möta fienden med skriftens ord. Det går som en röd tråd genom hela passionshistorien att Jesus hänvisar till de heliga skrifterna. Liksom han mötte frestaren i öknen med skriftens ord, så möter han här frestaren och allt det han uppbådar, alla händelser med skriftens ord. Flera gånger i passionshistorien hör vi Jesus säga: det står skrivet. Så som han till exempel säger: det står skrivet, jag ska dräpa herden och fåren ska skingras. Så var dessa yttre händelser, att lärjungarna nu lämnade honom, förutsagda. Fåren skulle skingras, herden skulle slås. Detta betyder att Jesus är den som har total kontroll över det som sker med honom. Ja, hela vår läsning idag utstrålar denna kontroll, från förräderiet till att han blir övergiven. Det är inte något som sker och Jesus inte vet vad han ska göra, utan han vet att detta är i Guds plan. Det gäller även det som Judas gör. Nu är det svårt för oss att alltid förstå hur Gud kan ha kontroll över det onda och använda det. Vi läser om Judas i Jesu översteprästerliga förbön i Johannes kapitel 17, där han säger: jag skyddade dem och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. En del har försökt tolka detta som att Judas skulle vara som ett offer som tvingades uppfylla en viss roll för att skriften skulle uppfyllas. Men bara för att något förutsägs i skriften så betyder det inte att Gud är orsak till det som sker. Gud visste vad Judas i sin ondska skulle göra, och han fogade in detta i sitt rådslut på ett förunderligt sätt. På så sätt var det förutsagt i skriften, utan att Gud är orsak till det onda som sker. Vi kan här tänka på en parallell till Josef och hans bröder. Gud orsakade inte brödernas onda behandling av Josef. Den berodde på deras egen ondska. Men Gud såg vad de skulle göra, och han vävde så in det i sitt handlande med sitt folk, med patriarkens liv, så att Josef kan säga till sina bröder i Första Mosebok 50: ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo för att så behålla många människor vid liv. Så även med Judas onda handling. Gud såg den och han använde den för att genom Jesu offer av sitt liv behålla många människor vid liv. Jesus vinner alltså seger mot det onda genom att möta det med skriftens ord. Detsamma gäller hans lärjungar idag. Paulus skriver till Timoteus i Andra Timoteusbrevet 3:15: du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Timoteus var en lycklig man som redan i sin barndom hade fått lära känna de heliga skrifterna. Andra får lära känna dem senare i livet. Det viktiga är att en människa får komma i kontakt med Guds heliga ord. Vi kan lägga märke till att Paulus inte säger till Timoteus: du känner sedan barndomen Gud. Utan han säger: du känner ända från barndomen de heliga skrifterna. Och genom dem känner Timoteus Gud. Hela skriften, fortsätter Paulus, är utandad av Gud och nyttig. Ja, hela skriften är en gåva, ett ord som ger vishet, ett ord som vi ska möta det onda med. Därför behöver detta ord få stort utrymme i våra liv. Ja, i samma brev uppmanas Timoteus att predika ordet och att träda upp i tid och otid. Vi säger för det andra, Jesus vinner seger genom att bli helt ensam och ge sitt liv. Det är alltså en mörk historia som tecknas, inte minst dagens avsnitt. Och vi vet från Johannes evangeliet att när Judas har tagit emot brödstycket och går ut, så står det: det var natt. Men just när detta har hänt säger Jesus: nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad genom honom. Vi får åter se djupare än de yttre händelserna. Människosonen blir förhärligad också genom förräderi och svek och genom att bli lämnad ensam. Han hade ju kommit just för detta, att ge sitt liv till lösen för många. Han hade kommit för att dö. Det handlade för honom i Getsemane och i örtagården den sista kvällen inte om att klara sig undan, att komma undan. Då hade det förblivit ett ensamt vetekorn. Men genom att vetekornet faller i jorden och dör, så bär det rik frukt. Så säger Jesus innan han går ut till Getsemane: ty jag säger er att på mig måste det ord uppfyllas som står skrivet: han blev räknad bland ogärningsmän. Ja, det ordet om mig blir nu uppfyllt. Det är det som sker när han blir gripen. Han blir räknad till missgärningsmän, han som är den enda oskyldige. Han blir på så sätt räknad dit där han inte hör hemma, för att vi skulle få räknas dit där vi egentligen som syndare inte hör hemma, nämligen bland de heliga och rättfärdiga. Men här sker det saliga bytet, där han tar vår skuld och vi får hans renhet och rättfärdighet. Du som tror blir genom Jesu verk räknad till att höra till de heliga, till Guds folk, ja, du är Guds barn. Detta för att sonen, Guds son, lät sig gripas och räknas bland ogärningsmän. Vi säger för det tredje, Jesus vinner seger när den nakne lärjungen blir klädd igen. Vi får höra en detalj som Markus är ensam om att berätta. Den unge man som hade följt med, som blir gripen, som lämnar sin livklädnad och flyr naken. Många tror att detta är Markus själv. Markus läser vi Apostlagärningarna 12:12. Hörde hemma i Jerusalem. Det står att de samlas, de första kristna i Jerusalem, i Marias hus. Den Maria som var mor till Johannes som kallas Markus. Och det är mycket möjligt att det är denne unge man som sedan har skrivit Markus evangeliet som också var med där och fick fly naken. Det kan vi inte veta exakt, men denna händelse blir som en bild för lärjungarnas nakenhet när de alla har flytt och lämnat Jesus. Alla blir de rädda och flyr. Det står att Jesus blir lämnad ensam kvar. Alla blir de avklädda sina höga ambitioner. Vi har ju hört om hur de in i det sista har bråkat om vem av dem som ska vara den främste. Vi har hört Petrus betyga att han vill gå i döden för Jesus. Men Jesus hade ju bett för Petrus. Och liksom Jesus var ett sädeskorn så skulle det nu bli fler. Tron tändes åter och den första församlingen uppstår och Jesus vinner seger när kyrkan växer till. När tron tänds, när lärjungarna stannar kvar, så säger Johannes i sitt första brev: detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Inte vår tro som en själskraft inom oss. Nej, men trons innehåll som är Jesus Kristus. Församlingen är hans kropp. Så vinner Jesus seger. Och han gör det på ett särskilt sätt när han får klä den nakne lärjungen. Om vi tänker på den unge mannen som flyr bort. Låt oss följa honom i tanken. Först kanske han är glad att han kom undan. Men sedan slår det honom hur han nu har övergett sin mästare. Hur tomt och hur kallt måste det inte ha blivit. Vi vet att det var en kall natt. Petrus ville värma sig vid elden. Nu springer han naken, misslyckad, en svikare. Men Jesus visste att detta skulle ske och han lät det ske. Denna nakenhet blir en bild för lärjungens misslyckande. När alla de egna ambitionerna, också lärjungaskapets ambitioner, har krossats. Då kan Gud upprätta och det läggs en ny grund. En annan grund för lärjungaskapet än den egna avgörelsen och lydnaden. Gud vill ge något annat och något bättre. Så som man fick göra med Petrus. När Jesus möter lärjungarna efter uppståndelsen med förlåtelse, barmhärtighet, när allt deras eget hade rasat och blivit till intet, ja, då är det som att Gud sveper sin mantel omkring dem. I sin synd fryser människan. Synden kan locka med gemenskap och glädje, men den efterlämnar tomhet och kyla. Men Gud sveper sin mantel, sin värmande mantel, kring människan som fryser i synd. Detta är en bild hämtad från Jesaja kapitel 61, där det talas om hur Gud kläder människan i rättfärdighetens mantel. Och låt oss sätta samman dessa två bilder. Lärjungen som flyr i natten efter att ha lämnat Jesus, till hur Gud möter på nytt, iklär en rättfärdighetsmantel. Så får vi också se på oss själva när våra egna ambitioner har misslyckats. Ja, när vi har fallit i synd, när vi inte känner oss värdiga. Hos Jesus finns ny förlåtelse, och vi får göra orden i Jesaja 61:10 till våra. Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Så har vi sett hur Jesus vinner seger genom att möta det onda med Guds ord, genom att bli övergiven och ge sitt liv, och genom att kläda den nakne lärjungen i sin rättfärdighet. Amen, låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte är glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss be. Outsägligen stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars hade måst evigt dö. Ge oss nåd att alltid föra oss till sinnes och i tro mottaga denna din välgärning, så att vi därför lovar dig tillika med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid föra ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss därmed att du är vår frälsare, som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi i evighet ska fullkomna ditt lov. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.